Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en åkammal strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Under den nästa timmen så ska vi fortsätta vårt samtal här omkring reformationen, och vi ska se hur den reformationen fortsätter att sprida sig och lämna ljuset, eller ge ljuset, till Nordeuropa, Holland och Skandinavien.
Ja, långt innan Luther faktiskt, 700 år innan, så hade ju i Holland den romerska biskopen upplevt kritik ifrån andra biskopar som hade rest ner till Rom och sett hur det förhöll sig där. Och historikern Gerald Brandt skriver då en beskrivning från de här biskoparna.
Vad långt tillbaka säger du det här var igen då?
700 år innan Luther, så det blir väl där kring 1500-800.
Så tidigt fick vi redan en protest från Holland. Ja. Det är intressant.
Och det är intressant att se hur de faktiskt refererar till många av de bibliska symbolspråket som handlar just om profetierna för den tid som de levde i, som vi lever i idag. Mm. De skriver så här: Gud har gett sin drottning och äkta hustru församlingen en ädel och evigt förblivande försörjning för hennes familj och en hemgift som varken vissnar eller förgår. Mm. Han har gett henne en evig krona och en evig spira. Alla dessa förmåner uppsnappar ni som en tjuv. Ni sätter er i Guds tempel. Istället för att vara herdar har ni blivit en varg för fåren. Mm. Ni vill få oss att tro att ni är den högste biskopen, men ni uppträder snarare som en tyrann. Ni borde vara tjänarnas tjänare, som ni ju också kallar er. Istället söker ni att bli herrarnas herre. Ni drar förakt över Guds befallningar. Den heliga ande är alla församlingars byggmästare så långt världen når. Vår Guds stad, vars medborgare vi är, sträcker sig över alla himmelens regioner. Den är större än den stad som av de heliga profeterna fick namnet Babylon. Denna stad ger sig ut för att vara gudomlig. Den upphäver sig till himmelen och skryter över att dess visdom är oförgänglig. Och slutligen påstår den helt utan grund att den aldrig har felat eller någonsin kan fela. Beskrivningarna här är mycket av den symbolik som Bibeln använder. Vargar bland får. Hur Bibeln gång på gång beskriver Guds församling som en kvinna eller som en hustru. Det är ett symbolspråk som hjälper oss att förstå Bibeln. Och här applicerar de det på, om nu man påstår vara Guds kyrka, Guds församling, så ska man då förvalta den positionen på ett bättre sätt än vad de har sett. Och här är en ganska stark kritik mot den här biskopen, där det beskrivs också från andra Thessalonikerbrevets antydningar. Ni sätter er i Guds tempel, som beskrivs att som Paulus beskriver att en laglöshetens människa ska göra, eller antikrist, Bibelns antikrist. Och andra saker som den upphäver sig över himlen och skryter över sin visdom. Och sen beskrivning av det lilla hornet från Daniels profetior.
Det är intressant det här, och jag tycker en annan sak när jag lyssnar på här, när du läser argumenten och språket det här. Det får mig att tänka tillbaka till en annan grupp kristna som vi pratade om ganska tidigt i vår serieprogram, som var mycket nära Rom, valdensarna. Ja. Argumenterna här, något av bibeltexterna som de tar upp, är ganska nära något av det som valdensarna pratade om på samma tidspunkt, men nere i Italien.
Ja, visst.
Och det finner vi också referens till här i historien, att valdensarna hade faktiskt spridit genom deras missionärer som de skickade ut så långt upp som Holland och flera olika ställen. Och jag tror att den här inflytelse från bland annat dem är något av det vi finner igen i den här protesten. Vi finner ju också här att författaren här faktiskt går in och beskriver att man i Holland hade en översättelse av den valdensiska bibeln till holländsk. Och det är ju ganska intressant också att tänka på att de har haft ett stort inflytelse. Och en av de tidliga reformatorerna här, Menon Simons, när vi pratar om han, han verkade också senare efter sin omvändelse i ett område var att det var efterkommor från valdensarna och byggde vidare på något av den tro som de lämnades kvar i det här området från deras efterländer. Men tillbaka till han här Menon. Vem var han, Kenneth?
Menno Simons, han är som en avväxling från det som vi är vant med när det gäller reformatorerna. Att de är humanistiskt intresserade, de är lärda, de har gått på skola, universitet, de är som regel professorer. Mm. Detta är en ganska allmänlig man.
Och nu är vi alltså tillbaka i reformationstiden.
Nu är vi i reformationstiden, sån första del av 1500-talet.
Så en allmänlig man, okej.
Okay. En allmänlig man, ja. Som är särdeles åndlig, som är ett enkelt människa, men som egentligen hade en väldigt djup respekt för paven och allt som var katolsk. Mm. Och han vågat väl inte att ta bort i något som luktade av kätteri. Så det tog en stund för han blev överbevist om den protestantiska sak.
Ja, det beskrivs ju att han var rädd för att läsa Bibeln, ja. För att vi riskar börja tvivla på den romerska kyrkans auktoritet. Och också när han fick tankar och tvivel om vissa doktriner, så tog han de tankarna och anklagade att det var frestelser från Satan.
Ja. Ja, och som så många andra reformatorerna så blev han omvänt och överbevist. Först överbevist och så omvänt säkert. Mm. På grund av en person som då blev henrättet på grund av sin trosoverbevisning. Mm. Och det står det där på det citatet som, ja, det, som du säkert Dan har lyst att läsa upp.
Jag kan läsa det. Det står så att han blev vittne till en man som dömdes till döden för att han hade blivit omdöpt. Detta kom honom att studera Bibeln i fråga om barndopet. Ja. Mm. Så återigen ett vittnesbörd från en person som står upp för Bibelns sanningar. Och det leder då, det ger ett så starkt intryck för den här personen. Men så han börjar studera Bibeln, ja. Just angående den frågan om dopet eller barndopet specifikt.
Och igen ser vi detta princip att Bibeln är fundamentet för tro och lära, ja. Och praxis. Och det man gjorde, det var när det kom ett vanskligt spörsmål på bordet. Istället för att filosofera och spekulera på vad detta kan vara för något, så går man till Bibeln och lade Bibeln förklara tingen. Ja. Och det gjorde han då när det gällde barnedåpet. För barnedåpen, den är egentligen inte att finna i historien för 200 år efter Jesus blev född. Mm. Och det var Tertullian som skriver något om barn och dåp. Även om Tertullian var skeptisk till det, så är det första gången vi hör något i hinter i den riktning. Så allerede alltså de 200 första åren så blev man döpt som vuxen och egentligen något alternativ till
det. Så både den bibelska berättelsen men också du ser de första 200 år av kristendoms historia, där fanns ingen referenser till någon barndop.
Ingen babydop. Visst man definierar ett barn i 13-14 års åldern så kan det vara men, där var en dop, men inte babydop som vi känner idag.
Och det är ju intressant det här, för att här möter mentorn ju då på det vi kanske idag på ett sätt kallar för anabaptisterna, ja. ett namn som täckte över en ganska stor grupp, lite det mixad grupp av människor. Men ett av sakerna som karaktäriserat många av dem här var ju att de tog till sig Bibelns lära då omkring dopet, att dopet var ett troendes dop, ja. Och inte något som man gör som barn. Och det var intressant här, för då refererade det till att en person blev omdöpt. Och det var ju då frågan om att de insåg ju själv att om inte Bibelns lär ut det här med en babydop, en tidlig barndop, ja. Och om det var ett troende dop, ja men då hade deras egen dop ju inte heller värt en giltig dop. Ja. Och därför gick det ju så in och sa, ja men då måste jag döpas igen.
Riktigt.
Och då begynte man att gör om då på det tidspunkt.
Och det är det Anna Baptist betyder. Anna betyder igen, att bli döpt igen.
Riktigt.
Så det var praxisen, och det var ju också på en måte att proklamera högt och tydligt att barnedåpen är ogyldig. Mm. Och det var en slags anklage mot det bestående systemet.
Ja, det får jag ju dessa kommentarerna med dopet som man gick direkt emot och säger, det här, det annars känner vi inte, för vi gör vårt eget sakrament istället.
Så det var en dramatisk och en radikal ting och döpa sig som troende.
Men det var ju en konsekvens som många av de här tog ut av att de hade lärt sig ett grundprincip. De hade lärt sig grundprincipet om sola scriptura, att Bibeln var det enda rätta. Och jag tänker på, vi snackade om tidigare, den reformationen i Schweiz och Ulrich Zwingli. För han lärde ju också folket det, att gå till Bibeln.
Ja.
Och vi finner ju också att historien berättar om att några av hans egna studenter från universitetet, de tog de här principerna vidare som de hade lärt från Zwingli, och började studera Bibeln och därefter ifrågasätta. Och Zwingli gjorde till en del på ett visst tidspunkt också själv ifrågasatte lite det här med
dopet
och var positiv. Ja. Och det var inte först när det började bli problemet med i relation till stat och finansiellt och annat, att han backade lite och insåg att det här var ganska kontroversiellt.
För de var inte nödvändigtvis fanatiker alla anabaptister från begynnelsen av. Nej. Enkelt att de var uppegående och klartänkte och balanserade.
Ja, det var några av de här som faktiskt gick ganska långt i deras sökan för sannhet och egentligen fortsatte reformationens tanke i doktrin ganska mycket längre. Vi finner också några av anabaptisterna som var sabbatsfirare och på många andra sätt faktiskt tog ett steg längre. Men som du säger, det var en ganska mixad grupp, för det var också utifrån några av de här var den blandningen också som blev ganska fanatiska. Och då hade man väl tendens till att avvisa hela gruppen.
Så doktrinärt sett så var de föran sin tid. Och vi har väl exempel i Bibeln om att Gud önskar att sitt folk ska gå i samlet tropp. Och selv om någon har lite större lys så ska man inte bryta ut och lage en egen bevegelse. Vi ska följa det som Gud anger och det som Gud leder an i. Och tydligtvis så har inte alla förstått det principet. För den här uenigheten de hade sig emellan, den behövde inte att utlösa de våldsamma konflikterna. Visst man bara hade gått i dialog, suttit ned och snackat lite samman och varit vänner.
Och det har vi ju den här igen, för att en del från några av baptisternas räcka gick ju in i evangelierna åt bonde och bröd under tiden. Var en annan stor del av dem, de var ju pacifister och var mycket, mycket starkt på, de ville inte ta upp vapen, de ville inte ta et. Och det blev ju ett problem för att bland annat tyrkarna höll på att invadera. Och här har du plötsligt en grupp av människor som inte vill ta upp och försvara fetterlandet.
Att
de liksom sa nej, vi tar inte upp vapen. Och det var ju inte populärt på ett tidspunkt var det land höll på att bli rent over ena. Så de blev opopulära på ena sidan på grund av deras pacifistiska hållning. Och det var ju både katoliker och protestanter som gick ut ganska starkt emot dem.
Ja, det var faktiskt allt en av de få tingarna på europeisk grund som samlat katoliker och protestanter till att göra fälles sak.
Och ett par ställen var det väl det?
Någon ställe, och helt katastrofalt så blev det i Münster, en by mellan Holland och Tyskland. Och den byn blev ockuperad av en del av dessa ytterliggående anabaptisterna, av det väldigt fanatiska slaget. Där utropte de sig själv till konger och de gav dem själv bibelska namn och de sa att de hade lov att ha många koner och de införde ett våldsamt system där, ett teokrati. Och de tog över kontrollen i denna byn fullständigt och så på det som det nya Jerusalem. Och protestanter och katoliker, de så på detta som väldigt, väldigt farligt. Och därför allierade de sig i att ödelägga den gruppen vid Münster. Ett berömt fenomen i kyrkohistorien detta.
Och det är ju lite den, om man ska säga, mörka sida ibland av reformationen. Några av de här interna konflikter och vadan att en grupp som ändras, som du säger, hade så mycket lys och doktrinerat faktiskt var framför sin tid. Att kanske några från den gick vidare i en extremist del, en fanatism, men andra var ju väldigt ärliga kristna och som verkligen levde det som de höll. Man pratade ju om också det att skulle man finna en anabaptist så skulle man leta efter en människa som var en god citizen, liksom en god borger, som levde ett gott och lugnt liv och som alltså alla de kristna dyter in, som han sa, och då har han kanske en anabaptist. Ja, ja. Jag hade fått på något sätt också det ryg. Och jag tänker på i Schweiz igen, alltså inom anabaptisterna sätter det något som var skitligt, som du ser med en fanatism, men det hände ju också något med en del av reformatorerna som hade stått väldigt starkt tidigt, men begynte efterhand att bli lite mer otolerante överför de som var annorlunda tänkta inom den protestantiska rörelsen.
Zwingli var väl aktiv där i att förfölja dessa. Ett väldigt berömt exempel från reformationstiden är Servetus i Genève. Han var en lärd man, men likte att debattera och framstod som lite arrogant och säkert inte en behaglig typ att diskutera med. Han kom till Genève och skulle överbevisa Calvin om att treenigheten bara var något tull. Och Calvin syns detta var förfärligt och skulle hantera denna person. Och han blev så plagsom att de till slut bestämde sig för att drepa honom faktiskt. Och Calvin skrev under på detta. Och det har varit något väldigt negativt som har hängt vid Calvin sedan den gång. För jag tror inte Luther gick till det våldsamma skrittet och att folk blev dräpt i Wittenbergsområdet på grund av deras överbevisning.
Nej, det även Zürich och Zwingli så vi också något av det samma. Han vill ju ta några av de här anabaptister och till sist säga, men om du ska döpa så döper jag dig till döden.
Och
så kastade han dem ut och ofta i tunna eller något sånt, så fick de lite drucknande.
Ja, så blir de verkligen döpt.
Ja. Ja. Så det är ett mörkt kapitel här om och det är ju något som är så svårt det här, för det är så lätt för oss som människor att när vi får medvind, då blir vi plötsligt otolerande för andra som har ett annat syn än det vi har. Och det är något vi får vara försiktiga med alltid, tror jag, det här.
Där visar sig ju den här stora konflikten att det handlar inte bara om en konflikt utifrån utan också inifrån den sanna rörelsen, så att säga. Och här var det både att det kan förgrenas ut i fanatism ifrån den gruppen, men också att de som har varit förkämpar för sanningen också faktiskt kan falla av. Bibeln undervisar ju tydligt om människor som stått upp och gjort goda saker för mänskligheten och varit trogna Gud, men så småningom fallit bort ifrån den vägen.
Ja, eller det minst stanna upp i sin utveckling. Och det är ju något som är väldigt viktigt för oss som kristna att tänka på, att det att utveckla sig i vårt kristna liv och vårt kristna karaktär är inte något med att vi bara har en omvändelse en gång och så är det färdigt, men det är en ständig utveckling och växt hela tiden. Och det var det någon som kanske, om inte direkt fall av eller gick emot, men de på något sätt stoppade att växa. Man kom till något nivå och då liksom som nu har vi kommit där, så fortsatte man inte att utvecklas. Och det är ju väldigt farligt för oss själv, att vi kommer där till vad vi menar, nu har jag vad jag behöver och så studerar jag, läser jag inte och jag utvecklas inte vidare.
I Danmark så efter att reformationen var införd och den lutherska kyrke etablert, så i 1624 från då så är det dödsstraff för katolska präster att utföra kyrkliga handlingar. Så vi har levt mitt uppe i tyranniet också när protestanterna regerade.
Det var så, jag kanske inte så många som egentligen fick dödsstraffen, men bara det att de införde, det visar något om tankegången.
Och i Norge helt fram till 1845 så var all annan religion än den lutherska religion olovlig. Och därför rymde ju många till Amerika och för att kunna tillbe Gud efter sin samvittighet utan att
Men under den här tiden, och vi började i Holland, om vi ska tillbaka till Holland, historien berättar en ganska grym och mörk tid. Det är också var att du läste något om historieböckerna med i 10,000-tals anabaptister speciellt som blev dödat, som blev bränt på bål. Och
de var fritt vilt.
Det var ganska mycket, och det var ju en det som man egentligen hände i Holland här var ju ganska grymt. man förföljde på ganska enkelt sätt.
Ja. Det var ju Karl den femte igen här som hade fått ett stort motstånd av protestantismen och den här protesten av furstarna i Tyskland. Men i Holland däremot hade han mycket större inflytande. Och där så blev det enligt författaren här väldigt starka lagar och förbud. Mm. Det står där att läsa Bibeln eller att förkunna den eller att höra den förkunnas. Eller till och med bara tala om den var tillräckligt för att föra någon till döden på bålet. Det var också dödsstraff för att bedja till Gud i enskildhet. Att undlåta att knäböja framför en helgonbild eller att sjunga en psalm. Det låter ganska extremt ett sånt uttalande från den här författaren. Mm. Men direkt efter så beskrivs ett vittnesbörd från en historiker då där det här faktiskt lyfts fram. Hur en familj i enskildhet kommit på som att be till Gud och bli dömda på grund av det. Jag kan läsa det, hur det beskrivs där. Det står, en gång så blev en hel familj inför inkvisatorerna anklagade för att ha varit borta från mässan och för att ha tillbett Gud i hemmet. Och så står det då, den yngste av sönerna tillfrågades om vad de hade sysslat med i löndom. Och han svarade, och då är det citatet från Wiley då, som berättade här. Så en av sönerna då blir utfrågad, vad har ni gjort som familj i hemmet? Och han svarar så här, vi faller på knä och ber Gud om att upplysa våra sinnen och förlåta våra synder. Vi ber för våra härskare och hans regering, att den ska få framgång och att hans liv ska bli lyckligt. Vi ber för vår överhet, att Gud ska bevara den. Och
det hade ju en otrolig inverkan i den här domsalen, att domarna som sitter och lyssnar på det här vittnesbördet från en ung pojke här blir djupt berörd och säger över vad det är han berättar här. Det är ju svårt att bli annat.
Ja. Och ändå så döms fadern och sönerna till döden här på grund av det här brottet.
Och det var en tid som var svår. Det var många som blev bränd på bål. Men ändå en intressant historia här också om vad annat, att familjer står sida om sida under den här tiden. Man berättar vidare, det är Wiley som beskriver vidare omkring vad annat, att männen blir dömd till död på bålet och hustrun står vid sidan om. Och där ställer sig vid sidan av mannen och mens elden står upp omkring hurdan att de viskar troens ord och själv med sjunger psalmer för dem och verkligen försöker uppmuntra sina män i den här sista dödens minuter där framför på bålet.
Men också det vittnesbörden lyfter fram också en så tydlig kontrast mellan karaktär och motiv mellan de mer fanatiska rörelserna som levde nästan i en typ av anarki och kritik mot all överhöghet. Medan de här uttrycker en respekt och kärlek. De ber för de ledarna i landet, precis som Bibelns författare uttrycker och vad Gud har bett oss om att göra. Att vi helt enkelt ska värna om samhället, be för ledarna. Och Paulus i Romarbrevet 13 som beskriver också en helt annan bild av respekt emot det styrande i ett samhälle än vad mycket av de här extremt fanatiska rörelserna vittnar om. Så det gillar jag i det vittnesbördet där.
Senare så skulle för exempel Amsterdam bli en av de friaste byn i världen. Mm. Och det kan ha varit en grund för det, att de har upplevt det våldsamma trycket, undertryckelse och mangel på frihet. Och så frigör de sig fullständigt. Många som var förföljt i andra land, de reste till Nederland på 1600-talet, 1700-talet. Och där var det helt fritt och grejt att vara.
Nu, det finns ju den bibliska principen som jag vill följa är ju förstås den att där, så länge andra människors idéer och lagar eller andra systems lagar eller bud, så länge de inte går i konflikt med Gud och hans ord, då följer jag det och har inga problem med det. Mm. Även om jag kanske inte personligen är jättebekväm med vissa saker om hastighetsgränser och så vidare, så visar jag respekten då för det på grund av min ärlighet mot Gud och samhället.
Precis, och det är ju samma som Paulus när vi går tillbaka. Paulus försökte ju inte att lära slavarna att de skulle göra uppror emot ett system. Men han sa underåt när jag gör ett bra jobb på ner. Alltså, det var inte ett... i klassekamp og klasseopprør mm. som Bibelen kommer med, mm. men et budskap til alle på alle nivåer.
Ja, visst. Som skatt, att betala skatter och så mm. vidare, att betala, Jesus själv sa det, ja. Ges kejsaren det som tillhör kejsaren och så vidare. Och Roma, i Romarbrevet 13 ja. Säger också Paulus just det. Det är mm. därför vi betalar skatt, för att det fyller ett syfte också. Så den här idén som man ibland kan se hos vissa grupper eller individer av att helt enkelt separera sig ut i någon håla någonstans eller ut i skogen mm. och helt skilja sig från samhället ja. På så sätt och mena att det här är riktig helhet. Den bilden hittar vi inte i Bibeln av den här extremt fanatiska
beteendet. Du finner ibland folk som blir pressad ut för, ja, i förföljelse, ja. Men alltid den här separation från ett samhälle, nu ska vi bara separera oss själv från allt. Tvärt emot säger Jesus, vi ska vara salt ja. På jorden och vara där ibland och ha en inflytelse.
Precis som martyrer mm. Som i Bibeln inte är de som söker döden utan som visst möter den med en tro på Gud när den kommer till dem. Precis. Likadant, jag är inte någon som söker mig ja. Till att helt inte träffa någon människa som inte har samma tro som jag eller inte betala skatt eller så vidare, följa samhällets lagar. Inte alls, men när jag tvingas till att välja mm. mellan Gud och min Jesus och människors bud, då behöver jag följa min övertygelse och Guds ord och principerna där
i. Ja, vi fann ju tvärt emot i historien. Gång på gång har vi ju pratat om att det var att det kristna budskapet och evangeliet ja. Och predikat fick du de mest lojala subjekter, alltså de mest lojala medborgare som du kunde finna och ett samhälle som fungerade.
Ja, visst.
Men om vi fortsätter lite grann här, för nu går vi ju i ett kapitel som samlar mycket här egentligen. Mm. Från Holland och så fortsätter vi längre upp nord. Danmark och Sverige har det lite tillsammans på det sättet att reformationen kom in. Jag ska prata lite om Norge, för här var det ingen stark kamp. Det kom in i ganska enkelt. Vad var det som hände i Danmark?
Ja, Danmark hade varit katolsk i 600 år, noe rundt det, da reformasjonen finner sted på mm. kontinentet. Og det som er tilfelle med Danmark og mange steder i Europa, det er det at ungdommen drar til Wittenberg eller Geneva, og så går de på skole der, så lærer de reformasjonens prinsipper, og så er de full av glød, mm. og så reiser de tilbake til sine hjemland, Danmark, Sverige, Norge. Og så sprer de den nye kunnskapen der i sitt hjemland. Det elementet var veldig sterkt til stede. Spesielt Hans Tausen. Han mm. var en slik student som fra Wittenberg. Han ble pålagt å dra til et annet universitet.
Han fikk lov å dra nesten i prinsipp hvert som helst ja. For uten Wittenberg.
Unntatt
og det gjorde han jo til å begynne med.
Men så finner han noen lutherskrifter der i Cologne.
Ja, og da får ja. Han en interesse i det her må jeg vite mer om, og så drar han i all hemmelighet til Wittenberg og studerer under ja. Luther. Mm.
Og kommer tilbake til Danmark full av Luthers lære, og begynner å spre denne læren, og hans kirkelige overordnede i Danmark selvfølgelig er full av forakt for dette, og de prøver å stoppe han, og han blir plassert i enecelle, og de prøver å tvinge han til å opphøre med den forkynnelsen, men han er ikke til å stoppe.
Nei, han prediker ut gjennom trammerne i cellen, ja. Med fangene eller andre rundt omkring i klostret. De hører han og begynner å bli omvendte.
Og blir kalt for Danmarks Luther.
Ja, for til sist så blir de jo så trøtte på ham, at de gjør et stort mistak her. Og ja. Det er jo interessant, som forfatteren litt sier, de hadde ikke lært seg det romerske dyter med hvordan man behandler ketter, for at når de har han der i cellen innlåst, og han gjør alt det her problemet, for plutselig omvender han jo alle de andre i klostret, så slipper ja. De løs han og sier, deg vil vi ikke ha her ut med deg.
Ja, 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 ja.
Han går jo glad i vek og begynner å predike rundt om i hele Danmark, ja. Og da spriter det seg veldig snart.
Mm. Og han får jo hjelp av øvrigheten. Mm. Kong Fredrik den første er veldig positiv og ansetter han som kapellan, og det er klart Fredrik, Kong Fredrik den gang, han fulgte med på hva som skjedde på kontinentet og visste at disse prinsen i Tyskland hadde alliert seg, og at reformasjonen hadde brutt gjennom der, og Rom hadde mistet kontrollen. Og han visste godt disse tingene, og egentlig så la han opp nå til at det skulle bli en slik reformasjon i Danmark. Men på en myk og grei måte. I alle fall så langt så virker han som en vis konge.
Og det var jo det der hendte, og det inne gikk ganske relativt snabbt og relativt enkelt, som du ja. Så. Da begynte ljuset å skinne rundt om, ja. Og folk tog imot evangeliet ja. På samme sett som de hadde gjort mange andre steder.
Og i 1537 så blir Norge underlagt Danmark, og om å følge dansk rett og forståelse, og blir på en måte påtvunget reformasjonen gjennom Danmark.
Mm. Ja, så det er derfor man ofte ikke snakker kanskje så mye separat om norske reformasjonen, for det kom gjennom Danmark.
Gjennom Danmark, det sikt, ja. Så helt frem til 1814 så var Norge under dan i danskene. Vondt å si dette som en nordmann, men det var vel tilfelle.
men det var enda noe som var ganske annorlunda med Norge, for at hvor at Danmark liksom bare hadde liket under den katolske innflytelsen av kristendommen innan, så ja. Hadde det vært en annen innflytelse i Norge enn bare den katolske.
Ja, og det kan godt være at denne er også å finne i Danmark, men i Norge så er det et faktum at på Vestlandet, som vi sier, altså vestlige del av Norge, langs kysten, spesielt den sørlige delen, der har man i dag mange keltiske kors på gravgårdene. Og jeg har lest et sted at de har funnet over 100 slike keltiske kors.
Men hva har det betydelse at det er keltiske kors?
Det har den betydning at de keltiske misjonærene på 500-600-700-tallet, de spredte seg rundt omkring i Europa.
De kom opp fra Tyskland, eller hvor var de fra?
De kom fra Irland og Skottland og England.
Ja, så det er klart, de ja. Keltiske kristne, det var altså fra Irland, England.
Ja, og de hadde Skottland. Egentlig ikke den store påvirkningen fra Rom, så den type kristendom som de utviklet og forfektet, det var en evangelisk kristendom, mm-hmm. hvor Bibelen sto i sentrum. Og de hadde klostre, men i de klostrene så var det helt andre modeller enn de vi ser på kontinentet.
Så det her er litt interessant, Kenneth, for det her var altså, du sier, det var en kristendom som var den keltiske kristendom som kom fra England, Skottland, Irland,
ja.
Og som var evangelisk, men som gikk tidligere tilbake enn den romerske kyrken, så det var ikke en utbryt evangelisk kristendom, men det var tilbake til den opprinnelige, om man sier.
Ja, faktisk talt så kom den, man mener at den har røtter ifra Tyrkia og den østlige del av Europa, for der var det keltiske stammer som hadde bodd i århundreder, og de igjen hadde kontakt med andre keltiske stammer i Frankrike, og vi vet at kelterne de var spredt utover hele Europa for 2000 år siden, og det var en martyrdom som fant sted i en by som heter Vienna, ikke den i Østerrike, men i Frankrike. Og der døde der flere kristne, og vi har det fra Eusebius. Og Irenaeus da, som var en pastor i det området, han korresponderer med de som bodde i sentral-Tyrkia, som også var keltiske. Mm. Og det er ikke å gå for langt og tro at det var også kontakt mellom de keltiske i Frankrike, og da keltiske innbyggere i Irland, og de brevvekslet med hverandre, og de sendte varer til hverandre, og alt sånt noe. Og på grunn av disse tingene, så endte kristendommen opp i Irland, uten å gå gjennom Rom. Så derfor har du en type kristendom som ikke er påvirket av Rom i det hele tatt, det, ja. Som utvikler seg i Irland. Mm. Og disse munkene, de var jo modige på sin måte, og vi kjenner den berømte historien om Columba, som setter ut i denne båten sammen med sine venner, og de lar årene bagli ut i vannet, og så ber de til Gud, du må sende oss der du vil at vi skal komme. Mm. Og så kommer de til dette Iona, som skulle bli et senter, en øy i nord for England. Mm. Vi har vitnesbyrd om at keltiske munker kom til Island lenge før den kristne tro kom der. Altså før den katolske tro kom der. Vi har også vitnesbyrd om de fra Færøyene, og vi vet at de også var i Norge. Mm. Så det at det er mange slike keltiske kors på gravplassene i Norge, det kan tyde på at det var såpass det var såpass populært dette, at det var en slik, det var så mange av de, at disse korsene, de står den dag i dag. Det tyder på at det var et fenomen som markerte seg sterkt den gang.
Og en annen interessant sak, tykker jeg, når man ser på den på historien, det er i Norge, vad de tog med sig, för de tog ju med sig några, eller det, den tro som de hade tillbaka kelterna. Och det var ju speciellt ett sannhetspunkt som kanske står ut speciellt ibland andra i Norge, som blev lagt märke till, och bland annat så finner vi ju domsdokument eller rättsdokument i Norge som beskriver det här med sabbatsfirandet.
Ja.
Som vi känner, du har pratat om det tidigare, att kelterna var känd för att en del av dem
firade
lördagen som sabbat.
Ja.
Men vad är det du finner igen det i Norge då?
Ja, vi finner ju i rättsreferater ifrån medeltiden helt tillbaka på 1200-1300-talet, så är det rättssaker, kyrkliga rättssaker mot folk som håller sabbaten helig. Och det är faktiskt talat skrivet, inte mycket om den saken, men nu är det skrivet. Mm. Och vi läste ju ifrån den augsburgska konfession om att det var på Luthers tid, så var det diskussion om sabbaten. På sida 62 här så stod det. Mm. Der har vært holdt uhyrlige diskusjoner om forandring av loven, om den nye lovskikker og om forandringen av sabbaten. Hele denne diskusjonen kommer av den feilaktige forestillingen at man må ha en gudsdyrkelse som den levitiske kirken, og så videre, og så videre. Så at man debatterte disse tingene på 1400-1500-tallet, det er helt sikkert. Og at folk holdt sabbaten her og der, det er også helt sikkert.
Ja, for du finner rettsdokumenter der fra Norge som refererer til sabbatsfirandet også.
Ja, ja. I denne boken her, Facts of Faith, og forfatteren, han er født i Norge, tror jeg, men vokst opp i Amerika, Christian Edvardsson. Han skriver fra side 178, sabbatsreform i Skandinavia. Mm. Og det her kommer han inn på alle kilder og disse tingene som er relevant for akkurat den saken der. Han nevner også det som skjedde i Sverige. Og det som er klinkende klart er det at du har en gruppe med nordmenn som faktisk talt holder sabbaten, og de blir sterkt motarbeidet av kirkesystemet. Det var man så på det, ja,
de snakker om det som mot pavesystemet, og det er ikke vært sanksjonert av paven eller biskopene. Så man ser den her kontrasten, om man ser nesten mellom de her to kristenheten her.
Og hvis vi går et par hundre år frem i tiden i forhold til reformasjonstiden, så vet vi at det er folk fra Norge som holdt sabbaten, men som ikke hadde lov til å holde sabbaten på grunn av den loven som ga den lutherske tro forkjørsrett og nærmest enerett i Norge. Så derfor flyttet de over til Amerika. Mm. En venn av meg som heter Bjørgvin Snorason, han har skrevet en doktoravhandling om den saken der.
Ja, det er interessant.
Ja, han burde dere invitere her.
Han ja, vi burde ha han også. Ja. Men Sverige då, vad begynte att se på det här tidspunkt i Sverige?
Jag tycker det är intressant att se vad som beskrivs, hur historien bekräftar Bibelns profetiors beskrivning av tiden mellan Jesu första ankomst och Jesu andra ankomst. Hur då Rom går igenom den här förändringen på 500-talet och fortsätter att förfölja och arbeta emot evangeliet, så beskrivs i Uppenbarelseboken 12 hur Guds rena kyrka fortfarande behöver fly. Och det här parallellt med den här otrogna kvinnan i Uppenbarelseboken och den rena kvinnan i öknen där. Bibelns beskrivning utav den här tiden som vi befinner oss i idag och hur historien beskriver exakt samma bild.
Ja, men det är två paralleller liksom. Ja. Hela tiden som Bibeln beskriver har alltid varit sanna representanter grupper, för Guds sanning.
Ja, precis. Mm-hmm. Och likadant så när vi kommer till den här tiden av reformationen, så precis som Tausen vars arbete vi kan beskriva, så är det hans fokus, det är hans arbete när han kom hem till Danmark, kan beskrivas om du går tillbaka till Tausen. Jag tänkte läsa sammanfattningen av vad han säger. Han läste Bibeln och förklarade dess rätta betydelse för sina klosterbröder. Till sist förkunnade han Kristus för dem som syndarens rättfärdighet och enda hopp om frälsning. Mm. I den konflikt som Bibelns profetior lyfter fram så finner vi här en punkt, återigen ett vittnesbörd av en person som vill förmedla det hopp som Gud vill ge i den här striden. Okay. Och fokus på Bibeln och Jesus och hans rättfärdighet för mänskligheten. Ja. Precis som han studerade Wittenberg så kom också två svenskar dit. Mm. Studerade Wittenberg och tog också vid den protestantiska reformationens arbete i Sverige. Olaus och Laurentius Petri, på svenska så heter de ju egentligen Olof och Lars Pettersson. Mm. Men mer kända då som Olaus och Laurentius Petri. Faktiskt uppvuxna i Örebro, min hemstad i Sverige där jag växte upp.
Ja.
Örebro, de var söner till en smed. Och de reste också ner till Wittenberg och studerade där, två bröder. Och där står det, på samma sätt som den stora reformatorn Luther så väckte Olaus folket genom sin iver och vältalighet, medan Laurentius i likhet med Melanchthon var lärd, betänksam och lugn. Och vi har pratat om det tidigare, men jag gillar hur Gud på något sätt hittar de här kompletterande personligheterna av att driva sitt verk framåt. Här är två stycken kompanjoner, likt Luther och Melanchthon, som gör det här arbetet tillsammans. De kom ju till Sverige och det stora de gjorde här i Sverige är ju det som vi som svenskar känner som Gustav Vasas bibel. Ja. Tillsammans med, eller på beordran från kungen då, Gustav Vasa, så översatte då Olof och Laurentius Petri bibeln till det svenska språket, så att vi också idag har förmånen att kunna läsa bibeln på vårt språk.
Och de hade ju också varit i väg till Tyskland och studerat under Luther och, ja, och fått med sig hem. Evangeliet till Sverige, begynte att predika det där.
Ja, ja visst. Och jag gillar beskrivningen här för, som Ellen White, författaren, ger av det här. För det är lätt för oss att fokusera på det som händer på kontinenten och uppe i Norden lite avskilt. Hur man ser vilken typ av människor det var som Gud kallade här. Hon skriver så här. Låt oss då vända oss till den mer avsidesliggande skådeplatsen i Sverige, till de mer anspråkslösa namnen som Olaus och Laurentius Petri. Mm. Från mästarna till lärjungarna, vad finner vi? Mm. Hon menar då mästarna, Luther, Melanchthon i Tyskland, till lärjungarna, Olaus, Laurentius Petri. Vad hittar vi i den här mer, som hon beskriver, oansenliga platsen av Europa? Jo, hon säger, vad hittar vi? Jo, lärda och teologer. Men som grundligt satt sig in i hela det evangeliska sanningssystemet och som vinner en lätt seger över de skolastiska sofisterna och de påvliga dignitärerna. Det är ett citat från Wiley där, från en historiker, som beskriver också att det här var personer som visste vad de gjorde.
Det är egentligen förunderligt. Här har du Europa och så har du dessa reformationer som finner sted också samtidigt över hela Europa. Och där står fram människor som brukar deras liv helt till det yttersta av vad de är i stand till som människor.
Ja.
Och de framstår som stora hälter 400-500 år i ettertid.
Mm.
De blir sett på som stora lärde, bara det att översätta Bibeln, vet du. Det är inte vem som helst som kan sätta igång med något sånt.
Jag tänker ju på idag när vi gör moderna översättelser, så är det översättelser som tar ju tider ibland.
Riktigt, ja.
Och sitter och översätter. Ja, men många skolor som sitter. Och här hade vi en stark människa som verkligen la ner till jobb. Alltså.
Och de framstår som de främste i nationen väldigt ofta. De disse ledarna för disse reformationer som finns sted. Och vad kan vara grunden till att detta sker samtidigt och att du får de bästa männen i Europa att samla sig om en och samma sak och de visar sitt fulla talent och alla de krafter som ligger i det kommer fram? Jo, det är väl bara Bibeln som är svar på det.
Ja.
Att de samlar sig runt Bibeln och Bibeln har gett i denna energin. Som är helt övernaturlig.
Bibeln i sig själv, men också tror jag helt klart att Guds ande har lett. Och Gud har påverkat människor överallt med samma sanningar, samma fundament. Och har rejst upp personer som, även om vi ser många saker som har en sammanhang och vad vi liksom kan följa en utveckling som är väldigt spännande, så ser vi också många ställen var att det kommer isolerat av sig själv, att Guds ande verkar, och var du har helt klart den här övernaturliga, gudomliga inflytelse på att det kommer upp olika ställen och ändå är det samma som kommer upp. Och det ger ju en otrolig, tycker jag, vittnesbörd för sanning och för vad det är som händer i den här rörelsen. Som hände överallt i Europa, att, att det verkligen var en gudsrörelse.
Det är, för mig så är det en väldigt stark indicie på att det är något övernaturligt vid hela reformationen. Det är något övernaturligt.
Ja, någonting som har hjälpt och byggt Sverige var något som började på den här tiden, det samhälle som vi lever i idag. Riksdagen bestämde då också, när de fick en svensk bibel, Gustav Vasas bibel, att, den här, att prästerna uppmuntras att läsa det här för folket, och också i skolorna så skulle barn få kristen undervisning. Och jag tror det är positivt att vi som människor redan från barn får, får se de världsbilder som mänskligheten presenterar. Och välja, fatta våra beslut själva.
Och det är ju intressant, för alltså när vi ser på i samhället generellt. Principerna i de lagar som vi har.
Ja, visst.
De kommer ju därifrån. Det är ju principer från Bibeln. Och genom att du ser att du här har kungar och åt eller annat som uppmanar till att undervisa. Då får du in en moral som får fundamentet till den moralen. Och det tror jag har en otrolig påverkan på ett samhälle. Att det inte bara är en lager som står separat. Men att du får ett sammanhang om var den här moralen kommer ifrån. Ja. Och vad basis är i den.
Och precis. Och det är det som egentligen är en mer djupare fråga som vi alla människor personligen behöver handskas med någon gång i livet. Nämligen, hur är det egentligen med Gud? Finns han där? Vart kommer vi ifrån? Är vi ett resultat av en kärleksfull skapargud som har ett syfte med vår existens? Eller är det något annat? Och där erbjuder ju Bibelns världssyn ett svar på de här frågorna. Och enligt min åsikt är det absolut mest logiska och rationella svar som vi hittar i vår värld på den existens som vi befinner oss i.
Det gillar jag faktiskt. Det är en enkel mening i det du läste för från Wiley som faktiskt slog mig när du läste det om, om just från Sverige. Att de hade satt sig in i hela det evangeliska sannhetssystem.
Ja.
Det här är inte som ibland man kan föreställa sig att kristna doktriner bara är olika listor på doktriner, olika saker du får göra, du måste göra, du får inte göra. Men det här bygger ett system. Bibeln är ju ett system av sanning. Ett system av en förståelse som hänger ihop alltihopa. Och det bygger på varandra, och börjar du plocka bort något så börjar saker in och ramla ihop. Och se det här bilden, och det tycker jag är intressant att han tar fram här, att de såg helheten i evangeliets sannhetssystem, och den saken började hänga ihop.
Jag kan lätt, när jag tittar tillbaka på historien, så kan jag lätt frestas att tänka den tanken när man läser om saker som mässan och detaljer om dopet och om nattvarden, andra saker som man säger, men varför fokusera på en massa detaljer här? Kan vi inte bara älska varandra allihopa? men faktum är ju det att när det handlar om biblisk tro och biblisk relation med Gud och evangelium, så är allt det här som man ibland kallar doktrin eller bibliska sanningar eller läror någonting som ger en helhetlig bild utav vem Gud är och vad kärlek egentligen är och vad frälsningen handlar om och vår relation med Jesus. Johannes 3:16, första gången jag läste det som svensk uppvuxen i ett sekulärt Sverige idag, så förstod jag inte vad det betydde. Ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, så att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men ty så älskade Gud. Vad är kärlek? När jag läste den för första gången så förstår jag inte orden som står där i. Jag hade en helt annan bild av vad kärlek är. Ty så älskade Gud. Men vad är Gud? Alla de här sakerna måste definieras. Så att han gav den sin enfödde. Han älskade världen. Men vad är världen? Vissa tror att världen har kommit till av en slump. Vissa tror att det är en kärleksfull skapar Gud som skapar den. Och det har enorm skillnad mellan hur vi förstår frälsningen och vår relation med Gud. Och det finns en frestelse för oss att säga att alla de här sakerna som faktiskt är doktrin, definition utav vad det betyder, vad evangeliet betyder, är så viktigt för oss. Och vi kan aldrig separera evangeliet ifrån bibliska sanningar, för Jesus är sanningen.
Och det här gav dem ju också ett otroligt fundament, att de begynte att se ett värde. Och det är intressant också som författaren här tar upp ett annat aspekt av historien som är unik, tycker jag. Och det är ju när vi går in i och ser tillbaka på kontinentet, den konflikt som rasade och konflikten mellan den protestantiska och den katolska läkarna, och vad vi ändå upp med att se hela den här 30-årskriget som rasade fram och tillbaka i lång tid. Och vår att protestantismen verkligen hang i våken, alltså i balansen där, var och höll nästan på att bli och utdö, för hade de fått övertaget, då hade det varit slut. Och då hände det ju något här igen från Sverige som är helt unikt.
Ja, jag läser det igen av det som står här. Alltså, det här handlar alltså om ett århundrade senare, efter Olof och Laurentius Petri gjort sitt verk i Sverige. Så då kom denna lilla och hitintills svaga nation, Sverige då, Tyskland till undsättning i den fruktansvärda kampen under 30-åriga kriget. Det var det enda land i Europa som vågade räcka ut en hjälpande hand vid en ohyggligt farliga tidpunkt. Hela Nordeuropa tycktes vara tvingat tillbaka in under Roms tyranni. Men det var den svenska hären som gjorde det möjligt för Tyskland att åstadkomma en vändpunkt i den romerska maktens framgångar och skaffa tolerans åt protestanterna, kalvinisterna och lutheranerna, och att upprätta samvetsfrihet i de länder som hade godkänt reformationen. Mm.
Och det är ju en del av en historia som det är många som inte fullt förstår och egentligen krediterar Sverige för vad man gjorde på det tidspunkt. Och då tänker jag på en annan person som är mycket nära till oss här, om man säger fysiskt på Lifestyle TV. En person som levde över 100 år tillbaka, Nils Nilsson. Vi har gjort en dokumentar, vi nämnde bort en tv-serie, men också en dokumentar som heter The Stones Cry Out, eller Stenarna Roper. Och den finns här på DVD. En väldigt, väldigt intressant vad ska man säga, DVD, dokumentarfilm som går igenom på 1,5 timme och dokumenterar hela den här historien omkring, med utgångspunkt i Nils Nilsson och hans verk omkring Hallsberg Sten, hur han hockte ut och beskrev omkring profetien och budskapen. Man går in i hela reformationshistorien också.
En del av det.
Ja, i alla fall med nämna den svenska delen. Och vi vill gärna göra lite speciell erbjudande just i det här programmet. Att om du har lust till att få en kopia på den här dokumentarfilmen och titta på just serien om stridens hopp här som vi följer tillsammans, skriv till oss på feedback@lifestyletv.se. Det är feedback@lifestyletv.se. Berätt om att du tittar på serien Stridens hopp och skriv kort bara vad du har fått ut av den här serien, vad du har talat till dig och eventuellt det spörsmål som du har. Då sänder vi till gengäld en gratis kopia på den här dokumentarfilmen till dig. Så bara säg den din adress. Filmen är gjort på engelska, men den är textad på både svensk, dansk och norsk. Så för alla oss i Skandinavien finns text att du bara väljer på ditt språk. Och följ med på en spännande berättelse som tar upp, speciellt från den svenska sidan, en liten samling där från reformationen och upp till det som hände i 1800-talet från Nils Nilsson. Ett unikt aspekt verkligen av den svenska historien som mycket få personer känner till. Och vår museet där lokalt har varit med i att ge information och material till just den här dokumentarfilmen. Så den sänder vi till dig gratis om du bara skriver till oss på feedback@lifestyletv.se. Berätt lite kort om vad du tycker om serien Stridens hopp, vad du har fått ut av den, så skickar vi till gengäld den här DVD:n till dig som en gåva. Och jag tycker det är intressant det här. väldigt, väldigt spännande när vi gick igenom den här filmningen och historien den gång, tyckte jag.
Ja visst, och jämt när man dyker in i historien och kristendomens historia, som du känner till Kenneth, både i en sån här bok eller läser andra historiska böcker eller gör en sån här dokumentär och studerar, så, med, och har ett bibliskt perspektiv i det, med en förståelse för den här stora konflikten, så ser vi visst på många sätt en tråkiga händelser och en mörka tidsepoker genom kristendomens historia. Men i allt det här så ser vi alltid också hopp och den Guds hand som har lett och kan ta till dem utifrån fruktansvärda krig. Mm. Någonting positivt och driva evangeliet framåt.
Och det är ju det som Nils Nilsson gjorde, skrivande på det tidspunkt, eller som han skrev åt i sin notesbok och hopp till Stine. Det var ju på 1800-talet, runt 1880. Var att igen också Bibeln var det som han började studera och plötsligt började förstå profetierna, förstå budskapet och började sätta ihop en sammanhang med sin tid och vad det var som hade hänt förut och ett helt bild som började att öppna sig för han.
Och han levde ju under en väldigt speciell tid i enligt Bibelns tidslinje eller tidssyn och också historien som vi kommer komma till i de senare kapitlen här om hur Gud verkligen arbetat på i fortsättningen utav reformen.
En ny väckelse som gick över veten. Ja. Och sen är det ju unikt med Nils Nilsson, det sätt som han kommunicerade sitt budskap på. Ja. För han var ju möller själv och var van att knacka ut i kvarnsten. Och så började han att ta stora sten från marken och där knackade ut i de här stenen bilder, budskap och dikt, alltihopa hämtat från Bibeln och satte ihop hela sin lära, hela sin förståelse på de här stora sten som står i hans trädgård. Så det i sig själv är ju också unikt.
Ja. Hur långt är det härifrån?
Det är inte mer än en 20 minuter härifrån.
Och det är det som är så intressant, att saker kan vara så nära oss. Mm. Det är en sak att läsa i böcker, det är en sak att läsa historiker och Bibeln. Och en helt annan sak att se att det här är ju en verklighet. Mm. Det har inträffat. Ja. Vi kan gå dit och lägga våra händer på de här stenarna och känna på beviset av hur Guds ande arbetat på ett särskilt sätt. Likt andra historiska platser vi kan gå till. Sånt ger oss, det ger ett väldigt intryck för mig.
Och Lund är ju inte långt härifrån. Mm. Lund var ett center för katolsk makt i Skandinavia i flera hundra år i medelåldern. Så vi är där det sker, där det har skett.
Och där det sker igen. Men en intressant berättelse igen. Det här har ju bara varit ett litet överblick över några av de huvudpunkter och lite av det som har hänt i norra Europa, Skandinavien. Det är mycket, mycket mer som kunde sägas. Dokumentarfilmen som vi erbjuder går in i ett annat kapitel av det. Och mycket mer som vi säkert kommer att göra på framtida program på andra serier omkring vad som har hänt i Skandinavien. Spännande, men här är ett litet överblick från den här boken, från sammandraget av det vi håller på med i den här serien om stridens hopp, hvor vi följer igenom Guds folk upp genom tiden, hurdan att de har haft ett brinnande hopp från Jesus Kristus, det han har gett dem frälsning och hoppet om hans återkomst som har drivit dem framåt i den kampen för sanningen som de har haft. Och vi ber om att det här må vara en välsignelse till dig också där hemma i det du fortsätter att följa med på stridens hopp.